Hej Peter.
Ursäkta att jag grabbar.
Hur skulle jag börja idag?
Ja, exakt. Ja. Ja, liksom, det är alltid spännande hur du börjar. Jo, tack så hemskt mycket för att jag får vara här.
Hej alla andra. Vi har varit väldigt produktiva sista tiden, Peter. Nu har vi ju första helgens kurs på Axtorps vildsvinshäng.
Är precis avklarad.
Och då, ja, där har vi en del intressanta reflektioner som vi kan återkomma till. Men också så har vi ju varit produktiva och gjort en hel del film.
Ja.
Jag har dessutom hunnit med att göra ett specialavsnitt med Rasmus Boström om grythundsjakt och med fokus på själva grythunden. Det har ju varit ett sånt där lyssnarönskemål, så det kommer inom kort också som ett specialavsnitt. Och nu poddar vi som vanligt. Och jag tänker vi tar inte så mycket babbeltid idag, utan vi kör på med frågorna och sen så kommer vi komplettera med lite film och kanske någon filmfråga och sådär också inom kort vad det lider.
Det får göra, men ja, det är, så vi kan ju babbla, men då blir det nog blajigt tror jag idag eftersom man är rätt trött efter en helgskurs.
Ja, vi skiter i babblet. Det kommer nog kanske bli flams istället för babbel. Så vi går helt enkelt raskt på frågebanken och då hade vi kvar ifrån förra avsnittet ett par frågor från Magnus. Dels en som fick hänga lite i luften och en som vi inte kom in på överhuvudtaget. Och den första som hängde i luften, det var den här frågan om testosteron hos tikar. Att man ibland kopplar det till, alltså testosteronet till aggression och pratar om påslag hos hanar. Men eftersom tikar också producerar testosteron, då var frågan, kan de också få samma typ av påslag på grund av eller med hjälp av testosteron?
Det är en bra fråga.
Jättebra fråga, för det är ju faktiskt så att tikar producerar också, precis som Magnus har insett då, testosteron. Nu har jag försökt att hitta leta till såna här PubMed, såna här vetenskapliga databaser, och försökt hitta artiklar som berör det här ämnet, och det finns, jag har inte hittat någon artikel som specifikt pratar om testosteronpåslag hos tik, men
alltså testosteronpåslag i bemärkelsen öka ilska.
Yes, men det jag tror mig kunna dra slutsatsen av, jag har läst flera olika artiklar, en del pratar om testosteronets roll hos tikar, och då kan man säga att testosteronet är viktigt även för tikar. Dels så har det en funktion i samband med löpcyklerna, men det har också en stor betydelse för produktionen, alltså för som det står, ansättning av muskelmassa och även styrka hos skelettet, så har testosteronen påverkan. När det gäller huruvida det här testosteronet kan ge samma typ av aggressionspåslag som hos hanhundar, så kan jag bara konstatera att jag hittar ingen artikel, ingenting som pratar om det fenomenet eller det faktumet. Och när man läser om testosteron och aggressivt beteende, så är det uteslutande så berör det hanhundar. Och i alla artiklar som handlar om för- och nackdelar med kastrationer, så pratar man just om att testosteron, avsaknad av testosteron kan minska det här beteendet eller de här påslagen hos hanhundar, men det står ingenstans att man kan bli av med tikars aggressiva beteende med hjälp av kastration. Så min slutsats är, alltså det är ju så att de har mycket lägre nivåer testosteron tikarna än hanhundarna. Så min slutsats efter den här inte alltför omfattande studien, men ändå, är att testosteronet behövs hos tikarna, löpcykel, muskelansättning, skelettstyrka, men verkar inte ha någon avgörande betydelse på deras humör helt enkelt, eller de får inte samma typ av aggressionspåslag av testosteronet som...
Men du Björn, det där de sa om muskelmassa och skelett och sånt där, handlar det om växtperioden, eller är det en vuxen tik som kanske får en sämre skelett?
Ja, egentligen är det väl så att när det är färdproducerat så har det inte samma betydelse, men om du tänker dig försäsongsträning, att du ska bygga muskler och stärka, då har testosteronet en betydelse. Sen har jag har aldrig hört att det här har varit ett problem i något medicinskt sammanhang, så att jag har aldrig liksom när vi pratar kastration, oavsett hanhund eller tik, då är det liksom tre biverkningar man pratar om. Det är pälskvalitet, det är viktökning och det är eventuellt risk för inkontinens. Jag har aldrig under alla mina år som veterinär hört talas om att man använder den här bristen på testosteron som en nackdel för muskelmassa och skelettstyrka, så jag tror att det där är en ganska marginell betydelse.
Men du har ju tagit din blandrastik, alltså hon är ju kasserad sedan unga år.
Ja.
Och i slutet på säsongen så är hon ju helt klart ganska rejält musklad.
Ja, ja. Så jag tror nog att med bra fysisk aktivitet så klarar man sig bra även utan den lilla mängden testosteron.
Mm, yes.
Sen har vi en twist på ämnet då, eller det är snarare tikar vs hanhundar som Magnus skriver. Vi har pratat om det här tidigare, men han vill ändå att vi diskuterar eller tar upp ämnet igen. Och då är ju alltså skillnaden, han skriver så här: vad tycker ni är den stora skillnaden generellt mellan tikar och hanar, både i och utanför jakten? Han hade då hört innan han skaffade sin första hund att hanar är skarpare och bättre i jakten, men kunde vara jobbigare hemma. Nu har han själv kommit på att två dominanta tikar är minst lika benägna till att mäta sig med varandra som två hanhundar. Så där finns det liksom ingen skillnad. Och jag har min absoluta uppfattning. Jag tycker faktiskt att det är konstigt och dra en sån tydlig skiljelinje mellan de två könen. Det vill säga att hanhundar ska vara skarpare och bättre i jakten än tikar. Jag i mitt arbete träffar väl i alla fall 10 olika hundar varje dag av olika raser, av olika kön. Och jag tror jag träffat alla typer av hundar, från den mesigaste mjuka till den extremt utåtagerande, skarpa hunden som finns, alltså båda ytterligheterna inom alla kön, båda kön och inom alla raser. För mig är det här en individfråga. Det är ungefär som att säga liksom generellt sett att alla män skulle vara tuffare än alla kvinnor. Alltså vi har ju män som är ganska försynta och tillbakadragna och ja, mesig, om man nu ska, det låter så elakt då, men om man har kvinnor som är rätt tuffa, hårdhudade och på liksom. Så att för mig är det inte en könsskillnad, för mig är det en individfråga.
Jag tror att det finns en stor skillnad mellan hundar och människor, och det handlar om att det där med kvinnor och män, det är ju sådana kulturella grejer.
Ja,
samhälliga,
ja.
Kulturella
jo, men så är det
betingelser som inte ja. Finns i hundvärlden. Ja. Men alltså, om jag tycker så här, att alltså skulle jag, eller jag har haft båda könen, alltså jag själv inte haft båda könen, men jag har haft hundar av båda könen.
Det ska bli lättare nu, Peter, att byta kön annars.
Ja, precis. Någonstans. Ja. Nej, men och min erfarenhet är att jag tycker personligen att hanhundar är enklare.
Mm.
Alltså hanhundar är mer, det är mer svart och vitt när du uppfostrar dem. Alltså när du kommunicerar med dem. Jag tycker hanhundar är enklare faktiskt. Skälet till att jag sedan ett antal år tillbaks, 20 år i alla fall, har tikar. Det är en praktisk grej. Alltså min fru, man kan säga att vi, men framförallt min fru har ganska stora odlingar. Växthus och vi är i princip självförsörjande på allt det gröna. Hon blev till slut så förbannad för att alla hanhundar gick och pissade på hennes odlade alster. Och då sa hon i något upprört tillstånd, alltså, min fru och jag bråkar väl sällan, men när vi gör det då smäller det rejält. Jag får ha hur många hundar jag vill, men inga fler hanhundar.
Nej.
Och sen dess har jag tikar. Mm. Eftersom jag vill ha många hundar och jag vill att hösten ska stanna kvar. Och jag gillar att gå i hennes växthus och käka tomater. Det är skälet. Men annars tycker jag, alltså det sägs ju liksom att tikar är mildare och sådär. Och jag tycker att hanhundar är enklare. Men, och när det gäller jakten så har jag haft ett par hanhundar som har varit väldigt, väldigt, väldigt skarpa i jakten. Och jag har haft ett par tikar som har varit väldigt, väldigt skarpa i jakten. Men däremot så tycker jag personligen själv nu, alltså ungefär när jag gick över enbart till tikar, ja, det är i alla fall 25 år sedan någonting, då började vi jaga väldigt mycket vildsvin.
Mm.
Och då började, eftersom på den tiden så var ju kunskapen om vildsvinsjakt med hund var ju inte så utvecklad som den är idag. Det var påtagligt fler hanhundar som blev skadade när vi jagade vildsvin än tikar. Och jag tror att har man en tik med bra dådkraft, mycket jaktlust, mental stabilitet, så föredrar jag att jaga vildsvin. Men ställande hundar pratar vi nu. Det gäller ju säkert sprängare också då, som går in hårt på. Där är skaderisken lite mindre. Därför att de är lite försiktigare och tänker efter. Och det kan ju vara så att det är något liksom genetiskt då, att det är tiken som står för artens fortlevnad och sånt där. Jag vet inte.
Det kan jag faktiskt, det kan vara lite kul. Jag har aldrig tittat på det sättet, men du vet att jag brukar göra lite små väldigt basic statistikundersökningar under jaktsäsong för att se hur många hundar som blir skadade, vilka typer av raser, var skadorna sitter och såna grejer. Kan jag göra faktiskt i höst, jämföra frekvensen tik kontra hanhund för att se om det finns. Nej men alltså jag tror inte att man ska generalisera det. Jag tror inte man kan göra det på det sättet. Det är möjligt om man gjorde en gigantisk undersökning om man skulle kunna hitta någon procentskillnad hit och dit. Men jag har ett alldeles färskt exempel. I onsdags så hade jag en chefertik på jobbet som jag har träffat ett antal gånger. Men det är en extremt osäker chefertik som biter alla andra som kommer i närheten bortsett från sin matte. Så den här hunden den behöver ju också söka veterinär med jämna mellanrum, men det är en sån hund som jag får ge lugnande med hjälp av blåsrör, för att man kommer inte nära hunden.
Jag får söva den
med blåsrör för att vi ska kunna göra undersökningar på den. Och bara någon vecka innan hade jag en schäferhane exakt lika gammal som är liksom, tittar jag på den så lägger han sig på rygg och vi blir killad på magen eller han är så otroligt. Så jag menar, det är två identiska, alltså det är samma ras, det är samma ålder, men två individer som egentligen pratar emot det, att hanhundarna skulle vara skarpare, va? Så för mig är det mycket individskillnad. Du kan hitta en superduktig jakthund som är en hane, men du kan hitta en precis lika duktig jakthund som är en tik.
Mm. Men om vi kopplar ihop det här med den här första frågan om testosteronpåslag och kastrering, så är min erfarenhet, alltså jag vet ju flera hundförare jag känner som har kastrerat hanhundar och som efter kastrationen och efter en jaktsäsong efter kastrationen så har sagt att aldrig mer en kastrering, för hunden jagar sämre. Mm. Men då måste man först fundera på varför jagar den här hunden bra. Ja, de hanhundarna, de exemplen, det är alltså hanhundar som har använt testosteronpåslagen i sin jakt. Alltså de behöver bli förbannade, då jagar de bättre. Så att ett råd till de hundförare som funderar på kastrering alltså i kombination med jakten. Jag funderar på hur jagar hunden. Mm. Alltså för det avgör ju. För att har du en hanhund som går på testosteron när den jagar, den måste bli förbannad. Så då är det ju dumt att kastrera den hanhunden om det är jakten som man prioriterar.
Helt klart.
Däremot är det enligt ganska rejäl stor erfarenhet, en tik som du kastrerar, som jagar bra, som du kastrerar, den kommer med stor sannolikhet att jaga bättre, jämnare, eftersom problemet med hanhundars testosteron, alltså hormonpåslag, det är kortvarigt. Tikars hormonpåslag är oftast långvarigt. Alltså det är min erfarenhet. Jag vet inte hur det är medicinskt, men det är min erfarenhet. Mm. När de närmar sig löp, när de går in i löp, när de är på väg ut i löp och när den här skendräktsperioden kommer, två månader, alltså den här normala dräktighetstiden och så vidare. Du kan ha hormonproblem som dämpar hunden i jakten alltså. Och det här måste man, det här tycker jag man ska ta hänsyn till, för det pratas nu väldigt mycket om kastrering. Därför att det är jobbigt när tikarna löper och sådär, och hanhundar, de är bråkiga med andra hanhundar, allt möjligt. Men om det är jakten man prioriterar, då måste man fundera, och om hajar man inte själv så får man ta hjälp. Liksom, vad är det som gör att hunden jagar bra? Behöver den de här hormonerna eller inte?
Ja, vi har ju haft genom åren frågeställare som har haft tikar som inte har fungerat alls i jakten under löp och skendräktighet.
Och så kasseras de och så då jagar de jämnt. Bra.
Exakt. Alltså. Och andra tikar är fullständigt opåverkade av sina löp under jaktsäsong. Va?
Så att... jag har ju två gamla orka. Mm. Alltså, hon var dessutom så renlig så att jag jagar ju för fan. Jag hade ingen aning om hon löpte eller inte. Nej. Förrän det var en hanund i närheten. Nej. Medan den här jag har nu, hon blir ju för fan knäpp när hon löper.
Ja, det blev ett långt svar, Magnus. Men så, vi kunde uttrycka det så här. Vi ser ingen större skillnad om man generellt mellan hanhundar och tikar. Utan det är en individfråga. Det var väl ungefär en sammanfattning.
Och så kan vi komplicera det ännu mer genom att säga att människan har en roll i det här också.
Definitivt.
Hur man fostrar och hur man hanterar hundar.
Yes. Okej, vi tar Andreas som har inne på ett ämne som, ja, det börjar bli dags för det nu. Han undrar hur vi lägger upp och introducerar försäsongsträningen för unghundar, säg ett år gamla, alltså innan första riktiga jakthösten. Hur långt bör man cykla första gångerna? Är det lämpligt att träna drag med unghund och så vidare? Jag tror vi hade upp det här för bara ett par avsnitt sen. Alltså för mig är det så här att hundar är inga unika, det är inga unika fysiska varelser. Man tänker på samma sätt med hunden som man tänker på sig själv när man ska träna. Det vill säga, jag tycker att man ska ha en hund som är hyggligt färdigvuxen i sin muskelmassa och i sitt skelett och i sina leder, vilket de flesta raser ger uppemot året, innan man börjar belasta med aktiv fysisk träning. Och det är samma sak på människor, jag tror jag sa det sist också, att läser man på Riksidrottsförbundet så börjar man inte löpträna, alltså träna löpning med ungar först och med någonstans mellan 11 och 14 år, för att man ska inte, alltså det är mycket som inte är färdigt, allt är från lungkapacitet till annat. Däremot så ska man vara aktiv med hunden, hunden ska få springa och leka och man kan gott och väl ta med dem på några joggingturer, men inte det här som är hård belastning. Med det sagt, hur jag lägger upp första säsongen fysträning, så kan du mycket väl dragträna med den lilla undantaget jag sa nyss då, att börja inte belasta en växande hunds muskler med en massa vikter. Utan du, och sen säga, men om jag ska ta någon typ av exempel, har jag en hund som börjar närma mig året, det vill säga att den är fysiskt ganska färdig. Då kanske jag, alltså, det första är ju att bara introducera hunden för den typen av träning som man tänker bedriva. Och första gången man ska gå med en dragsele med en kätting eller annan vikt bakom, ja, men då sätter man på dragselen och lägger den kanske ett kilo bakom, bara för att hunden kommer tycka att det är jättekonstigt att det är någonting som skramlar efter. Så att bekanta den med redskapen eller träningstypen. Och det är samma sak med cykling. Alltså ta ut hunden och bara att få den först att förstå att den ska springa bredvid cykeln i samma tempo som cykeln är inte alltid en självklarhet. Mina hundar tycker att allt annat är roligt när de cykeltränar. Ser de en fågel så åker husse i diket för då. Så att det är mycket sånt där. Sen bygger man på och man tränar max varannan dag samma sak. Man kan träna styrka en dag och kondition nästa dag, men man tränar inte samma sak dag efter dag, för de behöver, och är det en ung hund så skulle jag säga att kanske max tre gånger i veckan, 2-3 gånger i veckan. Sen bygger man på, man kanske har börjat cykla någon kilometer, hunden börjar fatta hur den ska bete sig när den springer bredvid cykeln, man varierar tempot. Vi har haft diskussionen uppe om att man bara skulle, kommer jag inte ihåg, skulle man bara trava när man cyklade. Trav är hundens grundgångart, men som all annan träning så ska man variera, det vill säga man kan gå lite sakta med cykeln bredvid, låta hunden trava och sen galopperar man korta sträckor. Träna hunden på samma sätt som du själv ska träna kondition. Varva lugnt travtempo långa sträckor med kanske lite intervall. Använd backträning som är en utmärkt, det jobbiga är att man måste själv springa upp för då man ska ha hunden med sig. Så börja försiktigt, korta sträckor, låga vikter, max 2-3 gånger i veckan, bygg på. Och en ung hund går ganska fort att bygga på. Så, och sen det som är avgörande i all typ av träning, var lyhörd på hunden. Visar hunden obehag, trötthet, ovilja, då får man ta en vilodag. Du ska inte tvinga ut hunden, för man ska också komma ihåg att hunden ska tycka att det är kul med träning. För börjar man tvinga ut hunden, det blir inget bra. Alltså, kommer inte hunden tycka att träning är kul, så blir det svårt att träna den helt enkelt.
Det är därför som intervallträning är den smartaste träningen, där du både ökar syresättningsförmågan och bygger muskler.
Ja.
Alltså kortare pass helt enkelt.
Ja. Så Andreas, det här blir väldigt luddigt, och därför att jag tycker inte att det finns
jag
en...
Jag tycker
liksom...
inte du var luddig överhuvudtaget.
Ja, men
du
vad bra.
Som en... Alltså det var en lärarstuket.
Ja, nej, men det, alltså det, jag har ju inget färdigt schema, va, utan det där är, sen är det naturligtvis skillnad på om du har en tax eller en jämt hund. Alltså det säger sig själv att en liten hund med korta ben kanske inte kör exakt lika långa sträckor som en stor jämt hund eller någonting sånt där, va.
Ja, alltså många som har jämt hundar, den typen av hundar, de håller ju på med skidåkning och du vet, kutar som fan och hunden drar och så. Jag föredrar en tvåhjuling med 100 kubiks motor och köra i backarna med, för det, då får jämt hunden bra flås.
Nu ska vi gå in på någonting som jag inte tror att vi har pratat om förut, någonting som heter förunklar eller förunkolos i sjukdomsnamnet.
Det där tycker jag är rätt läskigt.
Ja, det är, alltså, det är inte så läskigt egentligen, men det är lite jobbigt därför att det kan bli svårt att det kan vara svårt att bli av med det här.
Heter det förunkler?
Förunkler, ja. Okay. Och det här är Jonas som har en 3-årig hund som fick en förunkel mellan trampdynorna, och det är oftast på tassarna som de här sätter sig, och det är alltså det är vanligare med förunklar på såna här kort, alltså släthåriga raser, typ boxer, alltså de som har korta stickiga pälshår.
Men vad är det för någonting?
Jo, men jag kommer till det. Ja. Det här, alltså förunkel är egentligen det är egentligen ett samlingsnamn. Det är, man kan säga att det är en böld som uppstår i underhuden eller ofta på tassar eller mellan tårna. Och varför jag säger att det är ett samlingsnamn? Jo, det är för att varför den här bölden uppstår kan bero på flera olika saker. Det är, alltså man kan ha fått in någonting i tassen, som man har fått en infektion djupt in. Det finns såna här så kallade hårsäckskvalster, Demodex, som är en liten parasit som gillar att leva vid hårsäckarna. De kan skapa förunkler. Det finns vissa hormonrelaterade sjukdomar som kan ge förunkler. Har du en ojämn belastning på tassarna till följd av artros, alltså du belastar tassen lite snett så att du får en ojämn belastning, så kan det ge förunkler och så vidare. Va? Så att förunkler är, ja, det är en böld som uppstår i tårna. Men varför den uppstår, det är det som är liksom kärnfrågan egentligen. Så har man en hund, vissa hundar får en förunkel punkt slut och aldrig mer. Vissa hundar får återkommande problem med förunkolos, alltså förunkler. Och då bör man börja med att ta reda på vad är den bakomliggande orsaken. Många gånger, om det här är första gången, så behandlar man, när man sätter antingen in något inflammationsdämpande eller något sånt där, och ser till att hunden inte slickar på tassen. Men annars så går man ju oftast ett steg till, att man försöker ta det vi kallar för djupa skrapprov. Man försöker komma djupt ner i huden och ta ut ett vävnadsprov som man då kan titta på i mikroskop eller ta odlingar på eller någonting sånt där. Och i de allra värsta fallen så tar man alltså biopsier. Man skär ända ner till förunken och tar ut den då. Så det grunden är helt enkelt ta reda på vad är orsaken till förunken. Finns det någon allergi eller någonting annat? Och sen så måste man behandla grundorsaken. Och det finns idag, alltså medicinska behandlingar, antiinflammatoriskt, i vissa fall antibiotika. Har man sån här Demodex eller kvalster, så är det behandling mot kvalster. Och är det artroser, så är det ju kanske antiinflammatoriskt man får sätta in för att hunden ska belasta tassarna mer. Så det är här ska jag säga så här, jag är verkligen, om jag skulle rangordna discipliner som jag tycker kommer längst ner på min att göra lista som veterinär, så är hudsjukdomar nog i botten. Jag tycker att det är tråkigt, och jag tycker det är svårt, men att jag tycker det är svårt är förmodligen för att jag inte kan så mycket om det. Jag har aldrig brytt mig om att lära mig efter grundutbildningen, men det finns ju otroligt duktiga specialiserade hudveterinärer som kan prata för unkler i timmar och hitta så att, ja,
vi kanske ska intervjua en sån.
Ja, jag har faktiskt en kurskollega, hon är nu väldigt högt meriterad och diplomerad på alla sätt och vis och håller på med hudsjukdomar. vi pratar sällan veterinärmedicin med varandra, för jag förstår inte vad hon säger. Men Jonas, är det som så att det här blir ett återkommande problem, så leta reda på någon, oftast är det någon större djursjukhus eller djurklinik som har en duktig dermatolog, alltså hudveterinär. Så det är nog det bästa sättet att få rätt sida på det här. Okej, nu kommer vi till Kerstin. Hon har en vaktel som heter Gaia, en tik som är 2 år. Vi har haft kontakt, eller Kerstin har haft kontakt med oss i alla fall tidigare. Nu har hon ett par frågor. Den första gäller en omplacering. Hon har då för en och en halv, 2 månader sedan tagit hem en omplacering som också det råkar vara en 2-årig vakteltik. Vakteltiken kommer, den här omplaceringen kommer från samma kennel som hennes egna tik, eller den tiken hon hade tidigare. Och det är en bra kennel, de är duktiga med hundar och så vidare. Så att det är inte det sån här någon omplacering ifrån någon okänd. Den här omplaceringen heter Doris. Och hon har då redan sedan hon kom visat att hon är en helt annan typ av vaktel gentemot Gaia. Som Gaia är en solstråle, trygg och stabil och ja, inga konstigheter alls. Den här omplaceringen var väldigt, väldigt rädd för mycket när hon kom. Hon kunde vara rädd för släpvagnar, en pensionär som gick förbi med rullator, en soptunna, och hon får upp och började skälla, och det var lika knöligt vid hundmöten där hon kunde vråla igång på långa håll ifrån en mötande hund. Matte själv, Kerstin tror att det här, att det är, alltså hon har tolkat det som en väldigt vek hund. Därifrån Doris kom så var, det fanns 4 andra hundar i den här familjen, och hon var tydligen väldigt ranglåg redan där. Nu har hon jobbat mycket med det här, och det har jobbat, Kerstin jobbar mycket med relationen, självförtroende, socialisering, och en hel del har börjat reda ut sig. Hundmötena går ganska bra, Matte håller sig emellan Doris och den mötande hunden, och ja, mycket, mycket går bättre. Men det som inte går så bra, det är att Doris är väldigt vaktig, och hon vaktar framförallt Matte, Kerstin och mot den andra hunden, alltså mot Gaia. Och det yttrar sig ofta som så att om Gaia närmar sig Matte när Doris sitter där, så morrar Doris. Om Gaia kommer in i sovrummet när Doris ligger nedanför sängen, så morrar hon. Gaia är inte särskilt bekymrad av det här, hon gör som hon vill i alla fall. Och några gånger har hon tröttnat och sagt ifrån, och då viker Doris ner sig och slänger sig på rygg och ser snäll ut. Och Doris vaktar också saker, inte mot människor så att hon håller i grejer som hon vill ha, då hon håller hårt i och vill inte släppa. Så frågan här nu, Peter, för det här blir din fråga, kan man göra någonting åt det här Doris vaktande? Matte är orolig att det ska eskalera. Det har ju inte hänt någonting mellan Doris och Gaia än, men det kan det ju göra. Och eftersom Matte har varit lite osäker på hur hon ska agera, vissa säger att hon ska ignorera, andra säger att hon ska spraya vatten. Nu vill hon höra vad du säger.
Hon har inte gjort någonting alls.
Nej, hon sa att hon har inte gjort något, för hon är rädd att hon ska göra fel och att det blir värre.
Det är klokt i och för sig. Men mycket av vad Kerstin gjort här, hon gör ju mycket rätt vad jag fattar. De här promenadproblemen och så, det låter som om hon har gått separat med hundarna. Det är klokt i det här läget. Men det här problemet då? Ja, om nu det nu är så, Kerstin, att du har rätt, och att Doris, den nya omplaceringen, är vek, alltså extremt försiktig och låg och lite smårädd för det mesta. Och du har säkert rätt i det, med tanke på det du har berättat. Ja, det finns ju en variant här, i att träna med extrema belöningsmetoder. Det är många som gör det. Jag skulle välja en annan väg. Jag skulle naturligtvis vara belönande och oerhört snäll, men jag skulle vara mycket, mycket tydlig. För en hund som beter sig på det här sättet, om vi nu utgår från att den är väldigt vek och försiktig och rädd, den mår bra av tydliga ramar, alltså väldigt tydliga ramar. Så det kan ju låta som att man är elak då, men min erfarenhet är att är hunden vek, en vek hund, kan bli tryggare, alltså om den förstår exakt vad som gäller i massa olika situationer. Så jag tycker att du ska försöka förekomma saker och ting, och väldigt snabb med de här tydliga kommandorna. Alltså den här nya hunden får inte bete sig på vissa sätt. Du bestämmer när och i vilka situationer, när hon ligger nedför sängen och annan hunden kommer in, eller möten eller saker eller vad det nu är för någonting. Du är mycket, mycket tydlig, både fysisk och i röst, utan att på något sätt vara dum, våldsam, hård, fysiskt elak eller på något sätt, men du är tydlig. Alltså, rita upp, fundera fram de regler som du vill att den här nya hunden ska följa, och sen tar du tag i det, en regel i taget, och så befäster du ramen runt situationen, kan man säga. Det kommer underlätta livet för den här försiktiga vekartiken, när den exakt vet vad den får och inte får göra. Så kan man faktiskt, enligt min erfarenhet av, det finns säkert många som inte håller med om det, men beter man sig på det sättet, då blir den här veka hunden tryggare i tillvaron. Då kommer de här problemen att minska. Så skulle jag tänka.
Bra, Peter. Det var också lite lärarskolboksexempel.
Ja, jag tar ju efter dig här. Jag försöker ju hänga på bara.
Kerstin har en fråga till som är fråga åt en kompis. Och den kompisen har också varit på tapeten tidigare. Det är en så kallad rescue dog, alltså en sån här hund man tar från något hem någonstans, i det här fallet från Irland. Det ska vara...
Okej, rescue dog, det är ingen räddningsutbildad hund alltså.
Nej, det är en hund man räddar.
Man har räddat den, okej.
Och det här är då en Springer Spaniel som är 3 år och kom till Sverige för 1,5-2 år sedan, någonting sånt där. Ja. Och man vet ju ingenting om hans historia på Irland, men man kan se på honom att han har haft ett tufft liv med fula läkta sår och en halv svans och så vidare. Så den här hunden har nog inte haft det lätt. Nu skulle jag bara i sammanhanget vilja lägga in en liten grej här, och jag vet inte om jag ska propagera för något sånt i den här podden, men alltså det är ju en beundransvärd tanke att ta sig an den här typen av hundar, men och det beror ju helt på vad man har för syfte med det. Men vi hade en annan omplacering, Kerstins vaktel, som hon visste var den kom ifrån. Jag tycker att ska man ta en omplacering, framförallt om man ska en omplacering som man tar till jakt, så ska man noga förhöra sig om var den här hunden har haft för förutsättningar så långt i livet. För att vi ser ju tyvärr väldigt ofta, jag hade alldeles nyligen en rysk import, också någon typ av rescue dog från Ryssland, som den matten sa att hon har nog lagt ner ungefär 60-70 000 på olika hundpsykologer, beteendevetare och terapeuter på alla sätt och vis. Den hunden gick inte heller att komma nära. De hade fått lägga om hela sitt liv. De kunde inte ta hem gäster längre. Barnen kunde inte ta hem kompisar, för då gick hunden till attack. De här omplaceringarna som man inte vet var de kommer ifrån, man ska vara medveten om att det kan bli problem. För att har jag haft 2 års helvetes uppväxt med stryk och slag och sparkar och vad sjutton som helst, det är klart att det sätter sig någonstans på hundens mentalitet. Bara så att man är medveten om det, om man nu tar en så kallad rescue dog, att det är inte alltid walk in the park, att, och det är inte säkert att den här hunden någonsin kommer funka bra i sin nya miljö, därför att den har en historik som har satt sina spår. Lite moralkaka, inser det, men jag vill ändå ta upp den. Det finns jättebra ställen i Sverige som omplacerar hundar som man har en bättre historik på. Men hur som helst, den här rescue dogen från Irland, Jack, han har då under senaste året börjat gnaga på sina framben frenetiskt. Och de har verkligen, och det all eloge till de som har tagit hand om Jack, för de har verkligen lagt tid och pengar, så vitt jag förstår, på att försöka utreda orsaken till hans gnagande. Man har gjort allergiutredningar, man har behandlat med antiinflammatoriskt, för det här kan vara smärtrelaterat. Man har behandlat med klådstillande och man har till och med behandlat med antidepressiva läkemedel, men inte så mycket har blivit bättre. Han får ha tratt på sig i princip hela tiden för att inte gnaga på sina tassar. Och då har Kerstin några frågor. Dels det här med stressrelaterade symptom, eller om det här med mediciner, kan man börja med antidepressiva läkemedel. Alltså det finns ju några stycken, men de allra flesta är ju tänkta för korttidsbehandling. Alltså hundar som under vissa situationer upplever extrem stress, så finns det mediciner man kan sätta in. Mig vetligen så finns det ganska lite forskning och typer av läkemedel som är riktad mot långtidsbehandling. Alltså, för svårigheten här, inom människor så finns det ju en uppsjö av olika psykofarmaka, alltså det kan vara antidepressivt, det kan vara uppiggande, det kan vara, alltså, helt baserat på vad du har för problem, om du är sjukt stressad eller om du är sjukt låg eller om du har någon av alla de här bokstavskombinationerna. Där har ju vi ett problem med hundar, därför att vi kan inte ställa de diagnoserna. Jag tror ju att hundar kan ha både ADHD och ADD och allt vad de nu heter, men vi kan inte göra den typen av tester. Därför kan vi inte komma fram till en diagnos. Och att sätta in någon typ av psykofarmaka som liksom botar alla typer av psykiska problem, det funkar inte.
Det vore lönsamt att få.
Det vore jättelönsamt. Mm. Men, så det tror jag är skälet till att det finns så lite läkemedel av den typen till hundar. Kerstin har skrivit att hon tycker att de här tassarna ser missfärgade ut, att de är brun-orange. Det tror jag säkert att de gör, därför att slickar man på sina tassar så kommer pälsen anta en brun-orange nyans, för det finns ett ämne i saliven som ger den här missfärgningen på pälsen. Jag tror, och nu vill jag verkligen betona, tror att det här är ett, jag tror att det här är ett, någon typ av stress eller psykiskt problem. Det är vad vi kallar för en överslagshandling. Jag ser den här typen av beteende ganska ofta, men regelbundet hos hundar. För tassarna, nu står det inte om det här är alla tassar, men ofta så är det framtassarna, därför att de ligger framför nosen på hunden.
De är närmast tungan,
och så sätter man igång, och när man väl har börjat slicka så får man en liten enkel, som kliar på ett myggbett, man får en liten enkel hudinflammation, och då kanske börjar klia dessutom, och så hamnar man i en ond cirkel. Jag har egentligen inget bra svar. Alltså, du har varit inne, Kerstin, på de svaren som jag skulle ha rekommenderat utan att ha träffat hunden. Det vill säga, försök att få den här hunden att hitta en meningsfull, kul uppgift i livet. Du har haft mer än på spår. Det tyckte inte hundens ägare att det var någon grej, även om du upplevde att hunden var jäkligt duktig på viltspår. Agility, alltså, vad som helst, men jag tror att den här hunden skulle må bra att få en uppgift som den tycker är kul och som ger någon mening med livet. Det är väl liksom det jag kan säga. Jag ska koppla in Peter på det här alldeles strax också, för att det du har beskrivit i form av vad man har gjort i utredningsväg, det låter som att man har varit hos någon veterinär eller några veterinärer som vet vad de håller på med, så att det finns nog inte så mycket mer i den och tillföra. Jag menar, man kan alltid prata om en dermatolog, men det låter som de har tagit alla medicinska aspekter i beaktande. Så ja, vad säger du, Peter? Det här, om man utgår från att det här är en beteenderelaterad grej, som jag tror, vad skulle du säga då?
Ja, det är väldigt svårt, alltså, eftersom det här är den typen av hundindivid som man vill testa då, provträffa och testa och sådär, men du var inne på det, och det tycker jag är rätt spår. Jag tycker att om den här hunden nu har är skapligt okej, alltså mentalt, så skulle jag ju undvika att fråga hunden hur den mår. Alltså det är sånt väldigt, det finns en risk att det blir väldigt fokus på en sån här hund. Man räddar en hund från ett dåligt liv, och sen så, jag tror att de har gjort väldigt mycket rätt och de tänker rätt och sådär, men det finns ändå en risk liksom att man ser på en hund som man har räddat under ett dåligt liv som man skulle göra om det hade varit en människa. Det vill säga, man frågar, hur vill du ha det? Vad tycker du om saker och ting? Och du känner väl hur trygga vi är här och så vidare. Den här hunden tror jag, precis som du var inne på, alltså ge den här hunden ett meningsfullt liv i form av att ha en livsuppgift. Alltså, hitta någonting som den här hunden verkar gilla och är bra på, och så lägger man kraften där. Man frågar inte hunden hur den mår, utan man går fram till hunden och säger, nu kör vi. Så att hunden får en uppgift, ett mål, en stimulans liksom. Och då satsar man på det. Man satsar verkligen på det. Det är synd då att hundens ägare tyckte att det här med spår var tråkigt, för att det är ju liksom, nosarbete är ju generellt en fantastisk aktivitet för i princip varenda hund, om man lär den. Men Det kanske inte ska vara spår då, men det kanske ska vara i, liksom, någon sorts ID-letande och uppletande av saker, rapportering, markering, ja, någonting sånt. Men det kan också vara som du säger då, att det kan vara något lekfullt som agility eller något annat. Ge hunden, fråga inte hunden så mycket hur den mår, och vänta in att hunden ska självmant må bättre. För det finns en risk att man gör det. Att man liksom, hunden bör nu känna sig trygg, vi är snälla mot den, den får mat och värme och vatten och fällar och allt möjligt. Vi tar det lugnt nu tills hunden själv känner att här har jag ett bra liv. Utan ge hunden en livsuppgift och satsa där.
Det låter som du har resonerat klokt hela vägen, Kerstin. Det gäller bara att övertyga din kompis om att du har gjort det. Vi går till en fråga från David. Han har ett bekymmer med sin labbe. Det här är inget lätt bekymmer, men det är nämligen så här att när den här labben är lös under jakten så letar han reda på vildsvinsbajs och käkar sig mätt, och sen blir han då dålig i magen. Husse försöker vara snabb med skäll när han närmar sig spillning, men varken bannor eller att hunden har blivit sjuk hjälper. Nu har David funderat på munkorv, men tycker att det är synd om det ska krävas och undrar om det finns något annat sätt att träna bort det här beteendet. Han undrar också om det finns några hälsorisker med att käka vildsvinsbildning, till exempel salmonella eller mask. Ja, om jag tar den medicinska biten så får Peter ta den andra då. För det första så, alltså, hundar drar inte den slutsatsen att nu blev jag dålig i magen, jag ska sluta äta vildsvinsbajs. Det är lika gott nästa gång i alla fall, han kan inte göra den kopplingen. Det är ungefär som att jag har opererat en labrador inom loppet av ett år 3 gånger för att han har käkat strumpor som har fastnat i tarmen. Han äter strumpor fortsatt för han kan inte se kopplingen. Men hälsorisker, ja, det finns det. Alltså, salmonella kan spridas via avföring. Nu är ju, tack och lov då, frekvensen av salmonella hos svenska vildsvinspopulationen relativt låg. Sen kan man ju se det på två sätt. Så salmonella, de sjukdomssymptom man får är liksom kräkningar, diarréer och så vidare. Och det får ju den här hunden för att han käkar bajs. Så jag kan ju inte säga att det var bajsätandet i sig som gav diarréer och kräkningar. Eller om han fick i sig salmonella som gav kräkningar och diarréer. Men risken finns. Mask, ja, den risken tror jag faktiskt är mindre. Eller ja, den är inte så stor i alla fall. Och mask är en sån här, det jag sagt förr. Jag tycker inte man behöver, alltså man kan avmaska visst, men jag brukar ju aldrig rekommendera att man avmaskar, inte bara för att avmaska om du ser maskar i avföringen. Så det om det medicinska, Peter, men då kommer den praktiska, hur blir man av med det här beteendet?
Ja, det är ju svårt alltså.
Det är en 5-årig hund, ska jag säga för övrigt.
Ja, det är ju svårt. Men jag skulle nog tänka tvåstegsträning här. Och det första steget är enkelt. Han ska absolut hindra hunden från att kunna äta vildsvinsbajs när hunden jagar eller när de är ute i skogen. Och då är det ju munkorg som gäller. Det finns liksom ingen annan väg att gå. Och det här korrigeringen som beskrivs, den har ju med stor sannolikhet inte varit kraftig nog. Då har den lett till att labben äter upp bajset ännu snabbare. När labben hör sin ägare vråla sluta med det där, då jävlar käkar vi rent på tallriken snabbt.
Det känner man igen, det är beteendet.
Så det, han ska absolut stoppa hunden. Alltså, det är steg ett då, det är munkorg som gäller, punkt. Och sen var ju du inne på när vi snackade innan här att man liksom lägger vildsvinsbajs någonstans, massor med vildsvinsbajs, eller man letar reda på någon foderplats för grisar eller något, och så går man runt där och så korrigerar man hunden. Men den korrigeringen måste funka, alltså det måste funka. Och ska den korrigeringen funka när hunden är lös, då måste man ju föra över korrigeringen till någon form av verktyg som man kan styra utan att hunden går i koppel eller lina. Och då är ju tipset då något av de här halsbanden där man kan använda pip eller vibration eller spray eller vad det nu kan vara för något. Och så kopplar man ihop den där halsbandets funktion med en rejäl korrigeringsträning då, så att hunden verkligen lägger av. Men jag tror, alltså min erfarenhet av retrievers som är matglada, att det ställer enorma krav för att den träningen ska fungera när hunden är på fria sök i skogen, i vildsvinsskogen. Så att jag tror att det realistiska lösningen på det här problemet är faktiskt en riktigt bra munkorg som hunden har på sig under liksom två hela jaktsäsonger eller någonting sånt där. Och skälet till att det skulle kunna funka, då bryter man vanan. Alltså, det finns ju andra sätt att träna. Det är en retriever det här som gillar mat, så man kan ju använda alltså matbelöningsträning i det här. Att ersätta vildsvinsbajset med smakrik, nyttig belöning som hunden inte blir magsjuk av. Det vill säga, så fort den här labben träffar på vildsvinsskit i skogen så tvärnitar han och springer till sin ägare för att få mat. Alltså det är nog smartare än den här korrigeringsträningen, för att en matglad labbe, alltså ska den korrigeringsträningen funka, då jävlar måste man vara hård alltså. Men det där godisgrejen vill man inte, eller matbelöningssystemet vill man inte använda heller, för att när man jagar med hunden vill man inte att den ideligen ska komma tillbaka för att få mat när den jagar. Så att grundrådet och det som är lätt att göra, det är munkorg. Jag skulle inte backa från det.
Nej, och det som du säger, man kanske kan bryta beteendet genom att ha den där på ett par säsonger sen ger sig, och sen parallellt med det jobba med att försöka antingen då belöna eller korrigera bort rätt beteende. Det
kan man göra, men alltså munkorgen är ett, oavsett variant som ägaren väljer här, så är det definitivt ett måste med munkorg. Ja. Annars kommer det aldrig sluta.
Nej, och det vi pratade om innan, det var just nu kanske inte så poppigt som man tar med sig några påsar vildsvinsbajs och släpper in rastgård, men alltså att tanken att du någonstans ska kunna ha hunden där han är under kontroll och du har syn på honom hela tiden, och så lägger man ut lite vildsvinsskit här och var och du korrigerar när han är på väg emot, alternativt belönar då, det är svårt, för att hunden ska ju vara lös i skogen. Hon kommer ju aldrig kunna hindra honom från att hitta vildsvinsbajs.
Jag kom på nu faktiskt att jag hörde en annan variant här, för att det här är inte helt ovanligt, det här problemet. I det fallet var det en spaniel. Men, och den hussen var helt inne på att man skulle spraya vildsvinsskit med någonting som hunden backar från.
Ja, just det.
Men en hunds näsa är så otroligt skicklig.
Han kommer selektera bort.
Han kommer selektera bort. Och dessutom så ska man då lägga då en hel dag innan jaktdagen på att springa runt i skogen och hitta varenda vildsvinsskit. Den tror jag är svår.
Ja. Ja, okej. Lycka till, säger vi bara. Du har ett
köp en munkorg.
Jobb. Ja, faktiskt. Det där problemet är inte lätt. Johan har en fråga som, ja, i grund och botten gäller en jämthundstik på 2 år som jag misstänker att han har tänkt sig att ta som omplacering. Och han skriver själv att vi är upprörd för att man vill gärna ha en liten refresh på diskussionen om för- kontra nackdelar. Valp eller omplacering. Och det här är ju verkligen sån här, Johan, det här blir ju våra högst personliga uppfattningar. Peter, jag har aldrig tagit någon omplacering. Jag har bara fostrat egna valpar. Peter har tagit ett antal omplaceringar. Så att vi kanske har lite olika resonemang. Mitt resonemang är som så. Jag kan ju se, för jag har ju träffat väldigt mycket omplaceringar, både arbetsrelaterat och kompisrelaterat. För, alltså, om vi börjar med nackdelen att ha valp, det är skitjobbigt med valpar. De är hur söta som helst, men de kräver ju, det är som att ha småbarn som precis har lärt sig gå 1 år gamla. Man får ha koll på alla prylar, man ska lära dem saker, de kissar och bajsar och de biter sönder saker de hittar. Och är, ja, tidskrävande. Och valpstadiet är ju gulligt på många sätt, men man kan inte jaga med en valp, för det kan de inte, utan de ska fostras till att bli jakthundar så småningom. Men det är lite grann av en transportsträcka som har en del baksidor, även om de är väldigt mysiga. Jag älskar ju valpar, så att de bästa valparna är de vi har på jobbet regelbundet, för de kan man liksom gosa med en stund och sen lämna ifrån sig. Fördelen då med att ta en valp, det är ju att du verkligen kan sätta din prägel på den från start. Att du kan, du bestämmer vad som är rätt och fel för den här valpen. Nu tycker jag inte att man ska Alltså, ja, och sen den här självklart då att du, präglingen på dig, socialiseringen på dig blir naturligtvis mycket, mycket lättare. Sen tänker jag så här att man ska inte överskatta det, därför att hundar är, som Peter framförallt har sagt många gånger, otroligt duktiga på att anpassa sig till sina nya miljöer. Så man kommer ju komma väldigt, väldigt långt om man nu tar en 2-årig jämthundstik på omplacering. När den har bott hos dig ett tag och lärt sig reglerna och lärt sig att det är du som är husse, så kommer den nog vara dig lika trogen som en valp hade varit, om allting går som det ska vara. Så att man ska inte överskatta det, men för mig känns det ganska mentalt bra att liksom fostra valpen från start, även om jag inte är så säker på att slutresultatet är ett annat än om jag hade tagit en 2-åring som omplacering. Fördelen med en omplacering, nu vet ju inte jag om den här 2-åriga jämthundstiken vad den har för bakgrund, men fördelen med att ta en omplacering som kanske redan är injagad, som kanske redan funkar som jakthund, den har ett bra sök, den ställer älgar eller vildsvin eller vad man nu ska jaga, den är ju uppenbar. Du slipper transportsträckan fram till en färdig jakthund, utan kan ta liksom paket. Det är som många tror när de köper en valp, tror att de får en färdig jakthund, men tar du en omplacering kan du faktiskt få det. Det är ju den stora fördelen. Nu kommer Peter som erfarenhet av båda.
Jag ska inte snacka så mycket om valpar då, för det, är ju, det har du gjort och det har vi gjort så många gånger. Men när det gäller omplaceringar så grundgrejen är ju, varför ska hunden omplaceras? Om alltså för min del som är van vid det här så spelar det inte så stor roll, men om man tar sin första omplacering, ja, så är det bra att vara rätt så noga med att ta reda på varför.
Ja, och det är vi tillbaka till det som nyss, att man bör ju ha koll på omplaceringen man tar, så att det inte är en problemhund eller den jagar skitdåligt,
ja,
eller
ja, vad precis som helst. Va? Så, men annars så är det ju alltså gör man rätt med en omplacering och den är mentalt helt okej, då slipper man göra de misstag som nästan alla av oss gör med valpar. Alltså till slut tröttnar vi på den här förbannade valpen som käkar skor och rymmer och gör massa annat. Och då kanske man inte är så pedagogisk. Med en omplacering som är vuxen i huvudet och en 2-åring skapligt vuxen i huvudet, har man väldigt tydliga regler från dag ett när man tar den här hunden. Man håller inte på ömkar och tramsar, utan man låter hunden anpassa sig till mig. Den är ju mogen nog att göra det då om den är 2 år gammal. Och sen så försöker man när det gäller en jämthund då, när det gäller en hund som är född att med ett mål, nämligen att få jaga, så försöker man ta den omplaceringen när jaktsäsongen börjar eller i samband med jaktsäsongen eller där man kan jaktträna eller någonting annat. Så att man bjuder hunden på det den är född att göra. Det tror jag är smart, framförallt om det är första omplaceringen. Jag vet att jättemånga hundtränare säger precis tvärtom, att ta absolut inte en jaktmaskin som omplacering under jaktsäsong, utan ta den på lågsäsong så att man tränar inkallning och massa annat. Men mitt sätt, och det vet ju du Björn, det är ju liksom att ge hunden det som den absolut vill göra, och så jobbar man där med kontakten och inkallning och följsamhet och annat, så är mycket vunnet. Men jag har ju ett exempel. En av mina omplaceringar, Udda, vet, som jag la mycket tid på. Hon var ju typ 3 år när jag tog över henne. Och henne var jag väldigt tydlig med och jobbade med. Hon gick ju bara efter ett par månader. Och sen gick hon ju aldrig koppel. Någonsin. Nej. Inte ens på stan. Eller jag hade ju henne som uppvisningshund. Samtidigt som hon jagade riktigt bra. Men och det är svårt när man har en valp liksom, att göra rätt hela vägen. Vinsterna med att ta en valp är precis som de du raddade upp liksom, att du formar den själv, du bygger en väldigt grundlig relation och så vidare, allt det där. Så är man nybörjare så är det ju smart att ta en valp och jobba sig fram, men det finns mycket vinster med att ta omplaceringar, det tycker jag.
Vi lämnar den. Vi går över till Joakims fråga som har en Norrbottenspets och den har haft lite problem med analsäckarna, men det är inte det som är frågan här, utan frågan är helt enkelt...
Det nämner han i förbigående. God dag, jag har en Norrbottenspets som har problem med inflammerade analsäckar, ja, men det spelar ingen roll.
Nej, kopplingen till analsäckarna var att han har gått med tratt, den här Norrbottenspetsen, men nu har han... nu har det blivit ett bitsår. Den andra hunden har tydligen bitit nobsen på nosen. Och då är det ju lite bökigare, för att då sitter det här såret mellan, ja, nosryggen och läppen, bara precis ovanför tungan helt enkelt. Nu har hösset spolat och så vidare, men hans fråga är egentligen, okej, tratt jag lära, men ha ett sår på nosen. Tratten hjälper ju inte ett himla dugg för den där tungan som är där och slickar hela tiden. Hur får man det här att läka så fort som möjligt? Och han har fått råd att använda såna honungssalva på såret, och att det, men känner att det kanske bara lockar till ännu mer slickande. Jag tycker du resonerar helt rätt, Joakim. Den här honungssalvan, den ska ju främja läkningen. Den ska ju göra att läkningsprocessen går fortare. Jag tycker personligen att honungssalva är väldigt bra. Nu är det inte alla hundar som tycker att den är så god, men en hel del gör det och kommer då därmed slicka lite flitigt för att bli av med salvan. Så det du kan göra, om vi börjar med honungssalvan, det är ju att testa om hunden tycker att den är så god så den ska slicka bort den så fort du sätter dit den. Ja, då skiter du i honungssalvan. Sen ska jag faktiskt säga att det här med sår på nosen, det ser ju vi med jämna mellanrum. Och jag, i början av min karriär så tänkte jag, hur i helskottet ska man få det att läka? Hunden kommer ju slicka på det här såret hela tiden. Jag har faktiskt, min gråvaktel fick jag sy tillbaka nosen på när hon hade slagits med en grävling, så att nosspegeln hängde på 3/4. Och jag var så här, hur ska jag få det att läka? För det satt ju dessutom ett antal stygn i näsan. Förvånansvärt nog så är det ytterst sällan det är några komplikationer med läkning av sår på nosen. Det är som att hundarna fattar att, ja, det är klart att de kan slicka, men det är väldigt, väldigt få hundar som slickar så pass frenetiskt så att det blir ett problem med läkningen. Det brukar ge sig. Och nosspegeln läker faktiskt ganska fort, så håll det rent, men pilla inte för mycket med det om det ser rent och torrt ut. För varje gång man varit och pillat eller smort en sån här på nosen, då kommer hunden vara där med tungan. Märker du att hunden så ser rent ut, hunden är inte besvärad, den slickar inte, låt det vara i fred då, så brukar det här ge sig.
Har nobsen fortfarande ingen krage på sig?
Vet inte. Det här kanske redan har läkt, vill jag på säga. För det är någon vecka sedan vi fick det här mejlet. Men nos och ögonskador är en sån här som det...
Men annars är det väl bra att ha tratt på även i ett sånt här läge. För att det minskar ju risken att hunden nosar omkring på promenaden och slår upp såret.
Ja, så är det. Och dessutom kan man faktiskt klia sig med tassarna.
Ja, precis.
Så att det är inte fel att ha kragen på. Okej, vi kommer till en finspets som heter Kajsa, som är snart 2 år och är tänkt att jaga vildsvin. Nicke som har skickat har fastnat för rasen, för han jagar på ganska små marker. Nu händer en grej. Så den här hunden den har gått bra på dödsök. Det har skjutits några grisar för den, och den har också skött 3 skarpa eftersök bra. För några veckor sedan så blev Nicke väldigt arg en dag. Allt gick åt helskotta och Nicke brusade upp sig, smällde med grejer, gapade och skrek. Och det var inte hunden som var föremålet för ilskan, men Nicke märkte att den här hunden tog nog den här ilskan på lite illa sätt, som att det var riktat mot hunden. För den har blivit väldigt, väldigt... försiktigare och ändra sitt beteende och mindre framåt än tidigare. Men, och till saken hör nu att nu har också hunden börjat löpa. Nu vet inte jag vilket löp i ordningen det är på Kajsa, men som du har hört mig säga förut kanske, så kan ju mycket väl löpet vara hela orsaken eller en bidragande del av orsaken, för löp och hormonspelet kan påverka hundar på väldigt mycket konstiga sätt. Men om vi utgår från att den här hunden då faktiskt blev skrämd av den här ilskan, hur kan man då jobba med att bygga upp förtroende igen, Peter?
Ja, alltså Kajsa har säkert en jättebra relation med sin husse. Så vad husse ska göra är att bara vara precis som vanligt.
Jag ska säga att jag vet inte riktigt om Nicke är en husse eller matte. För det är Nicke stav med 2 K.
Okej.
Så att,
men det är, en hen.
Ja, husse eller matte.
Husse eller matte, sorry. Var precis som vanligt. Alltså, håll inte på med några specialgrejer. Eller alltså, nu måste jag vara extra snäll här. Eftersom jag skrämde hunden. Utan var precis som du brukar vara. Så kommer det här gå över. Det är jag helt övertygad om. Finns det en bra relation i botten så risken är ju att när du insåg att ditt våldsamma ilskutbrott skrämde den lilla finspetsen, så började du tramsa och ömka och försöka vara lite extra snäll och sånt. Och det kan förmodligen var det så att du blev det, då är det säkert det som till stor del bidrar till att hunden har ändrat beteende. Men så var precis som vanligt, så kommer det här gå över.
Enkelt svar. Då tar vi och vi ska börja avrunda, men vi ska ta ett par frågor till. Jag ska börja med ett litet tips, och det är från Kristina som har varit med och tipsat om saker förut. Vid förra avsnitt tror jag var, så hade vi flera frågor som gällde lite hundar som liksom var väldigt mycket på tå och lite halvstressade och svårt att koppla av och så vidare. Hon har kört en variant som heter Trust Teknik, och det är en engelsman som heter James French som lär ut den här, och den har Kristina i alla fall haft, hon skrev, det verkar både trovärdigt och nyttigt för både människa och djur och deras relation. Så att James French och en teknik som heter Trust Teknik kan ni googla på. Det är någon typ av mindfulness liksom, fast för hundar. Det var bara tips, vi har ingen egen erfarenhet, ett tips från en av våra kära lyssnare.
Björn, nu har vi på en timme här. Vi måste åka nu.
Ja, vi ska göra det alldeles strax. Jag ska ta den här sista frågan bara som jag tror att vi... Eller du kan försöka vara kort. Rubriken är nämligen Vakt eller vill ej vara i hundgården. Och jag är inte så säker på att det är hundgården. För det är Oskar som har skrivit att den här tvååriga vakten som har varit i hundgård i ett års tid på jobbet. Men han hatade uppenbarligen, han skäller, typ skräckskäller, så fort han ska vara i hundgården. Men sen blir jag lite fundersam, för han skriver också att hunden vill inte vara själv. Om husse ska iväg och handla så blir hunden jätteorolig, springer och gömmer sig och oroar att husse ska köra iväg utan honom. Och då ska jag tänka så här, är det så att han är rädd för att vara, eller tycker illa om hundgården i sig, eller det du beskriver är ju egentligen två situationer där hunden blir lämnad ensam. Det vill säga, har han en väldigt separationsångest. Han vill inte vara ensam hemma, han vill inte vara ensam i hundgården. Så det kanske inte är hundgårdsproblemet, utan det kanske är en separationsgrej. Och det är ett fall för Peter Ekeström.
Ja, hur ska jag kunna svara på det här kort?
Det är en utmaning.
Var tur att vi fick veta att hunden är i princip likadan också utanför hundgården. Hur gammal var den här, Björn?
Jag tror inte att det är... Jo, 2 år.
2 år, okej. Okay.
Ja, och det är en vaktel, ska jag väl tillägga.
Ja, det är typiskt. Nej, skojar bara. Nej, jag tänker att börja om från början då. Börja om från början och ensam träna vakten. Och det kan man ju göra på många olika sätt. Men ett smart sätt är ju att... Ja, det finns ju många sätt att vara ensam på. Varför inte att använda hundgården fast tvärtom? Det vill säga, du är ute med vakten i trädgården eller utanför hundgården. Du rör dig där och gör lite grejer med den så att den blir glad. Du leker lite med den och sådär. Och så går du in i hundgården. Och stänger grinden och sätter det där in och surfar på mobilen en stund. Då är nämligen hunden ensam. Ur hundens perspektiv så är den ensam. Så gör du det först i några minuter, och sen så gör du det några gånger om dagen eller varje dag eller sådär, va? Tills hunden inser att den får ingen kontakt med dig. Alltså den är ensam. Den ser dig genom hundgårdsstaketet, men du skiter i den. Och sen med tiden kommer den att lugna ner sig utanför där. Sen kan du göra samma sak i vardagsrummet. Skaffa sådana här kompostnät, kompostsektioner, och sen så sätter du dem runt soffan, och så går du in och sätter dig i soffan när hunden får vara utanför. Då är hunden också ur hundars perspektiv ensam. Den får inte vara med husse. Och så gör du det här steg för steg, svårare och svårare, i takt med att det funkar. Det vill säga, du gör samma typ av ensamträning som man gör med valpar. Du börjar om från början, helt enkelt. Så skulle jag tänka. Och under den här tiden då, ser du fan i att hunden ensam i hundgården.
Det var ett ganska kort svar.
Jag lyckas, va?
Ja, det tycker jag.
Hur länge har du på nu?
Ja, vi har hållit på lite drygt en timme. Och vi har några frågor kvar. Men ett par av dem har vi gjort en sån här liten filmsvar på. Så att de kommer ni kunna se på film. För vi passade på när vi var i hängnet. Så att,
och de kan också de som...
De ligger på alla nivåer.
Ja.
Ja. Så att nu, Peter, nöjer vi oss. Om någon
frågar oss.